Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till avsnitt 240 utav Svenska FPL-podden. Mitt namn är Fredrik Norrström, jag har med mig Stefan Knutsson och vi är redo att snacka ner Double Game Week 7, även om den inte är helt avslutad än. Sista matchen mellan Luton och Burnley, den spelas as we speak. Men ja, tisdagen den 3 oktober är när vi spelar in. Vad är känslan, Stefan, efter den här Game Weeken? Vi vill bara glömma den och gå vidare, eller?
Ja, det är väl en ny sån vecka. Man kan ju nästan börja ifrågasätta sig varför vi har en podd om FPL. Det går ju inget vidare, varken för dig eller mig. Och men Alex har ju lite tungt den här veckan också, ska väl medge. Så att, vi får helt enkelt kämpa och liksom jobba in en bra placering från ett dåligt utgångsläge i den här säsongen.
Jag tänker att vi får trösta oss med att man inte är själv där nere. Vi är ju, precis som du säger, både du och jag, långt ner i tabellen. Men vi är åtminstone på ungefär samma ställe. Det är som att spela golf med högt handicap. Att man är inte så bra, men man spelar mot någon som är jämndålig. Och då kan man åtminstone tävla sinsemellan. Och det finns ju prestige. Man vill inte göra som jag förra säsongen och komma sist i interna poddligan. Det ska inte hända i år. Agendan för den här dagens avsnitt, det är att vi ska ändå någonstans, om än ganska kort, snacka ner våra byggen. Hur har det gått i Double Game Week 7? Vi ska kika in lite veckans punkter. Och den här veckan tänkte vi prata lite om lagvärde. Ja, men dels vad innebär det och hur kan man hantera det och sådär. Vi ska prata Aston Villa, som kanske är ett av de hetaste lagen FPL-mässigt. Och sen ska vi avsluta med att prata lite low mid-price mittfältare. Alltså mittfältare som kostar max 6,5 miljoner. Efter det så kommer vi med veckans rekommendationer. Vi ska ha en kaptensdiskussion där jag kan lämna en liten cliffhanger om att det finns någonting lite extra att notera den här veckan mot vad det brukar göra. Och sen så har det bara fullkomligt vält in lyssnarfrågor, så det är självklart att vi ska hugga tag i dem också. Innan vi går in i veckans punkter så vill vi rikta ett stort tack till alla er som stöttar oss via patreon.com/svenskafpl. Ni är med och bygger Sveriges största, bästa FPL-community och vi är oändligt tacksamma för det. Många av er får vi också se i Göteborg här om 3,5 veckor. Det ser vi fram emot. Men vi ger oss i kast med veckans punkter. Lagvärde, Stefan, det är inte så ofta vi pratar om det.
Nej, det är ju inte det, men det kan vara något som kan vara bra att ha med sig. Så att nej, vi ska väl avhandla det lite mer och jag kan väl gå i bräschen för det att jag har ju agerat en del på det på slutet här. Det är ofta problemet när man har, ja, men när det går lite tyngre så får man en dubbelsmäll, för att då börjar liksom hela laget börja tappa värde också. Hur man ska göra det på bästa sätt, det är inte helt lätt, kan jag väl flika in.
Nej, men precis, för det är ju det där agera på, vet du vad, nu gjorde jag precis som domarna i matchen Tottenham-Liverpool. Jag gjorde ett fel och då är frågan, ska jag bara skita i felet? Låta allting gå vidare och sen ta skiten i efterhand? Nej, jag gör inte som domarna. Jag bryter mot protokollet. Gör inte som VAR. Vi går tillbaka. Vi stoppar spelet. Precis som ni har hört på ljudupptagningen från VAR-rummet i Tottenham-Liverpool. Vi går tillbaka. Vi snabbspolar och går jättekort till våra byggen. Om huruvida den här liksom lilla missen var medveten eller ej, det kan ni som lyssnar få klura på. Jag tog 48 poäng, det var minst dåligt av alla i podden. Stefan 45 poäng, Alex 33 netto. Och då ska vi säga det är innan sista matchen. Då har vi gjort den där rättelsen, då behöver vi inte stå och skämmas i efterhand som Darren England och kompani i varummet. Det är overall ranks på 1,3 miljoner för Alex, 3,4 för mig, 3,5 miljoner för Stefan. Det är inte så mycket att orda om mer. Så Stefan, nu kliver vi tillbaka. Vad gillar du mitt brott mot protokollet till skillnad från varummet?
Ja, nej, jag kan tänka mig att det finns en del bitterhet i din kropp här efter helgen. Jag tyckte mest att det var kul så här när det hände. Jag och Alex var på en tillställning tillsammans med lite gamla barndomsvänner där merparten faktiskt höll på Liverpool i gruppen. Så att, det var lite banter där och ja, men lite sura miner och så. Men vi var alla kompisar när kvällen tog slut i alla fall. Så att inget mer än så, kan jag väl säga.
Ja, men vad skönt att höra. Då, vi ska gå tillbaka. Sorry för den lilla återblicken, men jag kunde ju inte hålla mig från att ja, men göra liksom fel och sen ja, men, åtminstone rätta till det där felet på en gång. Det går faktiskt att göra, även om det känns lite obehagligt och kanske någonting för Premier League-domarna att ta lärdom av. Var var vi någonstans? Vi pratar lagvärde och ja, du är inne på det. Du har ju tryckt av en del tidiga byten. Du gjorde ju det inför Game Week 7, eller hur? Då gjorde du tidiga bytet Chilwell ut, Botman in, och det straffades ju.
Ja, straffades och straffades. Ja, jag åkte på en skada, Botman. Det är inte hela världen, känner jag. Nu, det jag har sett är väl att han är out 3 veckor. Så. Om det inte är värre än så, ja, men då hamnar han på bänken här till helgen. Och sen så är det landslagsuppehåll och så hoppas jag att han är fit for fight efter det. Men det kan ju såklart bli värre än så. Nu sitter jag i ett läge där jag har en väldigt stark fembackslinje, så att för mig är det ingen fara på taket. Det som jag gjorde dock med det bytet var ju att ja, men jag såg Chilwell skulle droppa och Botman skulle gå upp tidigt i veckan. Tänkte så här, men 0-2, jag tar chansningen och ja, men byter in Botman som jag vill ha. Och du sa, nu straffade sig, och det gjorde du för att han kommer ju inte till spel. Och ja, men om vi ska tänka att det kanske hade varit en nolla då, eftersom Newcastle höll nollan utan honom, så är det klart att jag hellre hade haft in de poängen. Nu fick jag in Udogis en poäng från bänken istället, så att det är väl absolut ett tapp för den här veckan. Men, ja, men jag är inte helt främmande för att göra, nu ska vi väl även flika in att Chilwell är ju bekräftat out 3 månader, så att han hade ju inte varit bättre att sitta på han heller. Så just det bytet tycker jag är så här svårt att utvärdera ännu, i och med att det har inte ställt till det så mycket för mig, och jag sparade de där 0-2 som var siktet. Men ja, nu hade jag oturen att Botman faktiskt hade en skada. Så det var ju väldigt mycket flaggor inför den här deadlinen, ska sägas. Många visade sig bara vara rökridåer, men just Botmans flagga som var gul, det visade sig vara något lite mer allvarligt och han var out. Så det var väl lite otur, kan jag känna också. Då känslan, tyckte jag hela tiden, var att ja, men nu flaggas det spelare till höger och vänster. Så här många kommer inte vara borta när vi blåser igång omgången. Och mycket riktigt så var det ju så. Men ja, det blev ju inte optimala utfallet. Men det är ändå något som jag inte är missnöjd med att ha gjort.
Nej, och du är inne på någonting där, för det är ju en sak, ofta när man kikar på prisförändringarna så är det kanske att en spelare man vill byta ut är på väg ner i pris, en spelare man vill byta in är på väg upp i pris, men just när du får kombinationen av att jag vill böja av med den här spelaren, jag vill få in den här spelaren, och båda är på väg ner respektive upp, ja men då är det ju liksom för varje ja, men prisförändring som sker så är det liksom 0-2 istället för 0-1. Och jag menar, på en vecka om du väntar, då kan det ju bli 0-4 i värsta fall, allra värsta fall 0-6. Så det kan bli ganska stora differenser där. Och ja, det är ju som du säger, oflax när man åker på en skada. Det får man väl ändå säga. De allra flesta håller sig ju ändå friska och hela till nästa deadline. Men ja, det är ju en avvägning att göra hela tiden. Och som sagt, den är ju lättare att göra, som du var inne på, när man har en stark backlinje. Sitter man med 2-4-0 backar som kanske inte ens spelar, eller om ens det, så då är det ju lite mer svajigt. Så där får man ju också gå till sitt eget bygge. Hur mycket täckning har jag om någonting händer? Hur tänker du kring lagvärdet kontra när på säsongen vi är? Vi brukar ju prata om att i början är ju folk så här sjukt trigger happy game week 1, 2, 3 och bara trycker av byten till höger och vänster. Att då sticker ju ofta lagvärden ganska mycket. Så brukar det dala ner lite grann och sen så, ja men nu här game week 8, 9, 10 är det många som drar första wildcardet. Och ett draget wildcard är ju inte, det påverkar ju, då när man har tryckt av det så påverkas ju inte byterna som görs, de påverkar inte prisförändringarna, men det brukar ändå eskalera med lite i samband med att folk drar wildcards, och de som inte gör det tenderar att göra lite fler byten också, just för att komma ikapp. Hur värderar du liksom lagvärdet över tid, om man ser från början av säsongen och framåt?
Nej, men jag tycker det är allra viktigast i början. Så det tenderar väl till att man egentligen inte ska fokusera allt för mycket på det. Men just de här, när man vet, som du var inne på, jag vet att jag vill in den här spelaren. Och jag vet verkligen att jag vill bli av med den här som jag har känt med Chelsea ett tag. När jag tripplade upp dem i wildcardet, började med att byta ut Jackson. Har liksom inte sett tillbaka alls på honom. Känns bara skönt att inte ha honom i laget. Samma sak med Chilwell, nu blev det extra tydligt med tanke på att han skada sig ganska illa, men hans plats i Chelsea var inte säker på långa vägar. Nu såg vi liksom dessutom Mudryk göra sitt första mål här i helgen där Chilwell har vikarierat, och Colwill lassade det målet. Så att, ja, men det känns också som en sån gubbe som jag bara vill ha bort. Nu står jag faktiskt i ett läge med min sista Chelsea-gubbe som är Sterling, som också kommer ryka tidigt, troligtvis efter vi har spelat in det här. För ja, men jag kunde i alla fall inte läsa mig till att han ska tydligen ha haft någon virus, och det var därför han missade ligacupmatchen. Jag tolkade det som att, ja, men skönt, han får en vila i ligacupen. Och sen blev liksom helt förstörd när jag såg att han var bänk här i ligan igår. Får ju inhoppet, men drar ju på sig ett gult kort, så stannar ju på noll pinnar. Och han kommer droppa i lagvärdet troligtvis i natt eller imorgon. Och sån som jag vill ha in, och som jag dessutom har exakt med pengar till att få in mot Sterling, 2,2 miljoner i banken. Ja, men där tycker jag bara att det är att smälla till. För nu, jag har haft lite tveksamheter kring sån. Men vad ska hända med Richarlison? Ska han sitta på bänken hela året när Son spelar strike? Men nu såg vi att det var Richarlison som fick spela vänsterytter här mot Liverpool. Så att det känns som att Spurs gör allt de kan för att Son ska spela strike just nu, och det gillar jag med det spelschemat. Så att nej, där kommer det flyga av ett byte inom kort här.
Och precis som du är inne på det, att sitter man och det är 0,0, det är precis att man kan göra det där bytet, ja, men då är det ju ännu mer angeläget om att kanske liksom övervärdera, är det värt att faktiskt trycka av det tidigt. Sitter man och det är liksom, du har en halv miljon till godo, ja, men då har man ju liksom råd att köpa sig tiden att vänta närmare in på deadline.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi ska ju säga det, ni som inte är så vana vid det här med lagvärde, värde på spelare som går upp och ner, och ni pratar om, ja, men om jag säljer en spelare, tjänar jag då hela liksom prisuppgången? Nej, det gör det ju inte. Vill du dra hela den storyn, Stefan, hur det funkar med när en spelare går upp i pris och när du säljer kontra när den går ner i pris? För det skiljer ju lite på när den sjunker i pris och när de stiger i pris när man väl ska sälja sen.
Ja, nej, men precis, det är ju ganska ofördelaktigt system, för att du får bara 50% av värdeuppgången. Så säg att du köper en spelare för 7 och så går han upp till 7,1. Ja, men då händer ingenting. Säljer du honom för 7 så är det fortfarande eller säljer du honom då så får du fortfarande 7. Går han sen upp till 7,2, ja, men då får du casha hem hälften utav din uppgång från 7, så då får du 7,1 när du säljer honom. Och så avrundas det alltid till din nackdel, vilket gör att det är ganska svårt att tjäna pengar på spelare, för att de måste gå upp väldigt mycket för att du ska få en liten vinst. Men om vi tar åt andra hållet då, du köper honom för 7, han gör inte ett skit, många säljer honom, ja, men då får du för varje han går ner 6,9, 6,8, så tappar du direkt de pengarna. Så att det är egentligen viktigare att liksom undvika de här spelarna som tappar i värde än att faktiskt var först på de här som går upp i pris. För ofta så ser vi ju, varför går en spelare upp i pris? Jo, det är för att de levererar. De kanske gör som Sterling gjorde i Game Week 2 eller om det var 3. Gör 19 pinnar. Ja, och sen så ska alla in med honom. Men ja, det var ju kanske inte det bästa läget, för att det visade sig att Chelsea, de var ju inte att lita på. Så att det är många fler som hoppar på väldigt många spelare som sticker i värde, fast som visar sig vara liksom felaktiga spelare att gå på. Så att där kan man egentligen ha lite mer is i mage och se vilka som är de rätta hästarna att satsa på helt enkelt.
Och sitter man nu och tänker att ja, okej, men det där låter ju spännande, då kanske jag måste kolla upp mitt eget bygge ser ut. Men för er som inte då för dagbok för vad ni köpte en spelare för när och för hur mycket, så går det att gå in på, om ni är inne på hemsidan, trycker på transfers och väljer list view precis under hela liksom här play wild card och allt det där farliga som man inte vill råka trycka på. Men om du väljer list view, då får du upp tre stycken kolumner, du får upp flera kolumner, men de tre första kolumnerna, där har du ju då vad du, dels vad spelaren kostar i dagsläget. Vad ditt eget selling price, alltså ditt eget säljpris är, och vad du köpte spelaren för. Så det kan ju vara bra om man vill få koll på sitt eget bygge, för som sagt, att ha det i huvudet kan ju vara lite jobbigt. Vi brukar ju, alltså, generellt sett har väl vi sagt tidigare säsonger att det har varit många som har fokuserat för mycket på lagvärde generellt, och liksom många sätter prestige i, och man scrollar gärna ner i den här högerkolumnen alla längst ner och ser, ja, men hur mycket lagvärde har jag egentligen, och vad är det liksom, om vi ska summera känslan liksom, hur stor vikt skulle du säga att det är värt att lägga vid just lagvärdet, eller är det mer kopplat till att du faktiskt ska kunna göra byterna som du vill?
Nej, jag tror att man i det långa loppet så vinner man på att göra rätt byten och inte bry sig så jättemycket om pris. Men det kan ju vara bra liksom att hänga med, för som du är inne på, några gånger kommer man stå där med att man vet att det här kommer bli 0,2, 0,3, 0,4 differens om jag gör det tidigt eller inte. Och liksom trycka av något sånt byte under säsong behöver inte vara felaktigt, kan väl jag känna. Och om det liksom sammanfaller med som mitt byte med Son nu, det tycker jag är rätt uppenbart. För att kolla på, ja, men nu har vi sett Tottenham, de är ett lag för toppen i år, även om det kanske har studsat lite med dem än så länge, liksom i lite olika matchutgångar som de har fått med sig och sena avgöranden och så är jag rätt säker med att deras liksom grundspel här har förbättrats tillräckligt mycket för att de ska vara med oss, i alla fall att slåss om en Champions League-plats när vi summerar säsongen. Och nu har de dessutom då superfina matcher där på ja, men kollar vi fram liksom 4-6 matcher så har de chans att vinna allihopa egentligen. Och ja, men är det ett sånt uppenbart läge där man kan få in deras bästa spelare i FPL och ja, men det kommer några sådana här lägen under säsong. Det är bättre att vara lite offensiv då än att sitta på hanen och inte ha möjlighet att göra det där bytet. Det kommer komma sådana här lägen när man känner att den här spelaren vill jag in, den här spelaren vill jag in. Men jag tror inte att det kommer komma liksom så här uppenbara möjligheter lika ofta. Utan då kanske det är att okej, men det skeppet seglar, men då får vi gå en annan väg istället. Lite den känslan.
Ja, och ta som exempel då med Son, eftersom Spurs inte har något Europaspel så är det ju liksom ingen risk att han skadar sig i veckan här. För det har vi ju med många av de engelska lagen som ska in i Europaspel. Då finns ju alltid den faktorn med att göra tidiga byten, att ja, det är ju ändå någonstans större risk att man i 85 minuten drar en baksida eller får benet avsparkat eller något sånt. Och det är ju också en aspekt att väga in om den spelare man ska plocka in då inte har match i veckan till exempel. Ja, men det var lite kort om lagvärde. Vi kanske inte behöver liksom grotta ner oss mer i det. Det var en liten kort inblick i vad vi tänker kring det och hur det fungerar. Hoppas att ni uppskattade det. Vi ska gå vidare och prata Aston Villa. Och ja, detta lag som har jäckat framförallt mig kanske. Kliver nu in i ett mummigt jävla spelschema alltså. Gaming 8, det börjar med Wolves borta, West Ham hemma, Luton hemma, Forest borta, Fulham hemma. Ja, de nästkommande fem matcherna, det luktar offensiva returns, eller vad säger du?
Ja, men det gör ju det. Samtidigt känner väl jag lite att det där är ett lag man inte fullt ut kan lita på. De har haft några resultat under säsong där man tänkt att det var väl framför, ja, de har ju förlorat mot Liverpool och Newcastle, så det är väl liksom inget att skämmas över. Men jag tror att det var någon match där i ligacupen, de torska mot Everton och så att det... Även om det känns väldigt bra så skulle inte bli förvånad om de går på plumpen här någon match inom kort ändå. Men jag tycker att det är ett jättebra läge att kika mot dem i FPL just nu.
Ja, och det är ju fördelen där att ja, men, ta som då Watkins till exempel, som ju kanske är den uppenbara anfallsspelaren liksom, att kunna få in från Villa, så för honom spelar det inte så stor roll om de torskar, så länge de gör ett par baljer och han är delaktig. Då är det egentligen skitsamma om matchen slutar 2-3 eller 2-0. Det som är fördel med 2-0 är väl att han har större chans på bonus då. Så det är väl det som spelar in. Men så länge returnsen kommer så finns det ju fortfarande väldigt goda chanser till bonuspoäng. Men är det så enkelt att det är de tre spelarna i respektive, om man tänker försvar, mittfält, anfall, Cash, Diaby, Watkins. Är det de enda tre som du ser intresse i, eller går det liksom att skrapa lite på ytan och hitta intressanta spelare även bortanför de här tre uppenbara? För som sagt, det tror jag de allra flesta ser, att Cash, Diaby, Watkins, man kanske inte måste ha alla tre, men att börja liksom nosa lite på några utav dem, det tror jag många som gör. Men ser du flera möjliga intressanta FPL-tillgångar utöver dem?
Inte jättemycket i min bok i alla fall. Jag tycker de står ut ganska mycket. Nu får vi se med Diaby då, om han liksom är fit eller inte. En knock, han spelar ändå 78 minuter. Det känns som att han kommer vara redo när det är dags nästa gång. På mittfältet, ja, om man vill ha någon billig, så Douglas Luiz gör ju sina poäng och han är straffskytt. Så att, det kan väl vara liksom en shout om man kan få upp det med honom på mittfältet där. Och vill gå lite annorlunda, kanske spela 3-4-3 till exempel. För nu har vi ju faktiskt gott om anfallare som ser intressanta ut igen.
Men annars du märker, så, jag vet, du märker inte hur jag vallar dig mot en viss snedgångespelare.
Vem skulle det vara?
Luca Digne tänker jag ju såklart på.
Nej, där hade jag faktiskt inte gått. För att Alex Moreno finns ju där någonstans. Och ja, det är väl inte liksom, jag tror inte att det kommer bli så mycket förändringar i Villa så länge de vinner nu. Men nej, jag går hellre på Matty Cash, som känns mycket mer given då i bygget än vad en Ding gör på sikt.
Ja, men precis, Moreno har ju varit skadad länge och dras ju fortfarande med, om det är en hamstringsskada kanske som han dras med. Men jag håller med dig, Cash känns ju mer given och har ju varit väldigt bra. Det var ju synd att man inte lyssnade på sig själv där inför säsongen när man satt och rekade honom. Nej, men han har ju varit bra, och svårt att se att han ska liksom petas. Det ska ju mycket till, känns det som. Och du är inne på det annars med att Luis där är straffskytt. Men å andra sidan, ett lag som Aston Villa, när det finns tre riktigt tydliga liksom FPL-tillgångar, ja, alltså det är ganska bra. Så, det är ganska bra utbud. Vi nämnde spelschemat som är väldigt bra. De möter ju, jag sa att det finns möjlighet för offensiva return. Så det är klart att Wolves, West Ham, Luton, Forest, Fulham, det är väl kanske inte ligans fem bästa offensiver heller. Divo Martinez i mål för 4,9. Skulle det kunna vara intressant om man till exempel sitter på ett wildcard och ska överväga en målvakt?
Ja, det hade det väl varit. Alltså, nu vet jag inte, jag såg Fläcken släppte in och helt sjukt mål igen här.
Jag säger ju det, han är så jävla dålig alltså. Det är sjukt.
Ja, men han det kan inte vara långt borta från att han tappar platsen. Det såg ut som typ som damfotbollen såg ut för några 10 år sedan, när liksom de sprang och lobbade över målvakten i mitten. Det var lite så det kändes med Fläckens insläpp där i helgen. Så jag vet inte, han har väl inte så många ursäkter kvar kan jag tänka. Men det går inte jättebra för Brentford heller. Så att det vore ju konstigt om tränaren inte vill göra någon form av förändring där. Jag skulle inte bli förvånad i alla fall. Så. Men Martinez absolut, bra spelschema. Lite surt att betala upp dem där, 4,9 kanske. Och sen det som mest talar emot honom är att man kanske vill ha tre andra från Villa just nu.
Ja, det är det, man kan ju bara ha tre spelare från samma lag. Men ett intressant gäng att följa, och vi kommer ju till rekar senare i det här avsnittet, och jag vågar nästan nu utlova att det kommer att pratas Aston Villa på ett eller annat sätt. Ja, men kanske redan både i det här avsnittet men även i kommande avsnitt framöver. Nog om Aston Villa, vi ska kliva in i veckans tredje och sista punkt, och det är det vi väljer att kalla för, på lite svengelska, low mid price midfielders, alltså low mid price mittfältare. mittfältare som kostar max 6,5 miljoner helt enkelt. Och den gränsen kan jag tycka lite godtyckligt satt, och det är den också. Det är jag som bara har dragit ett streck, kan man säga. För att börjar vi kliva upp mot 7 miljoner, men då finns det helt klart fler. Men då är vi inne i det vi brukar kalla för mid-price-segmentet. Men kommer vi under 6,5, då tycker jag att man kan prata om någon sån där mellansegment mellan budgetfältarna på 4,55 och de här riktiga mid-price-fälten. Och här har det ju liksom utkristalliserat sig en liten grupp spelare som faktiskt är rätt intressanta. Jag som går lite wildcard-tankar, förmodligen till Game Week 9, blickar ju mot att spela en 3-4-3 och sen så komplettera upp med en femtefältare som då inte är en 4,5 eller 5,0-fältare, utan kanske just det här 5,5-6 miljoner. Och sen rotera runt och alltid ha i princip en ganska bra mittfältare på första kvisten. Återstår att se om det landar i just det. Men vad är spontana tanken om den här prissegmentet? Low, mid-price mittfältare?
Ja, men det är intressant. Sen nu bommar ju till exempel en Mitoma med 100 000 där då. Men han kanske ska med.
Skorna singare.
Ja, exakt. Nu får vi se lite hur det går för Brighton i Europa. Det var ju ett bottennapp här mot Villa, men de har ju ett bra grundspel egentligen. Så att, jag tror att de studsar tillbaka. Kanske inte omgående då man ska möta Liverpool och Manchester City, vilket kommer bli oerhört tufft. Men därefter så ser ju spelschemat riktigt bra ut igen. Så att han räknar inte bort alls, och han kanske, jag tycker, är den som fortsatt är mest intressant om man kollar 6-5 och neråt. Om man får liksom trycka in honom där. Annars så kanske man är ute efter liksom mer budget. Jag ser ju ett liksom Neto som är i strålande form för Wolves. En Anthony Gordon i Newcastle som förvisso är avstängd här till helgen. Men han har ju sett bra ut. Det som även talar för honom är att Barnes är borta ganska länge. Så att han har ingen riktig konkurrens där ute på vänsterkanten. Det skulle väl vara om de petar ut Isak där igen. Men det känns som ganska långt borta just nu när de ska liksom alternera och spela Champions League och ligan. Då gör sig det ganska naturligt att Wilson och Isak får dela på den bördan i mitten. Och sen tycker jag väl att James Ward-Prowse ska nämnas i det här segmentet med West Hams spelschema från Game Week 10 och framåt som ser helt sjukt bra ut faktiskt.
Ja, de har ju två, man kan kalla det ändå för lite tuffare matcher, 8-9 med Newcastle hemma, Villa borta. Men det är ju liksom inga omöjliga matcher, och den där högerfoten, den kommer ju kunna få sina lägen. Och i sådana matcher mot Newcastle Villa, ja, men då blir det ännu mer viktigt att ta tillvara på hörner och frisparkar och sådär. Så att det finns ju liksom alltid ett hot i Ward-Prowse, även i de lite tuffare matcherna. Men som du säger, sen från 10 och framåt ser det ju, det ser intressant ut helt klart. Vi kan ju se också en spelare som du inte har nämnt som finns med i det här segmentet. Det är ju Etze, som det precis innan vi började spela in här kom typbekräftat, skulle jag väl säga, att han är borta ungefär 6 veckor. Och det är ju säkert en hel del som har valt att kliva på där. Det var en lite skral utdelning i början, men har ju ändå sett fin ut och har ju varit den här talismanen. Och spelschemat för Pella ser ju ändå rätt okej ut, förutom match, eller omgång 9 och 10 där man har Newcastle borta, Spurs hemma. Men ja, bra, fin match här i 8, och sen från Game Week 11 till 15 så är det ju mumma matcher. Men då får de klara sig utan Etze. Hur tror du att det kommer att påverka Pellas?
Ja, men de fick väl även Eduard på skadelistan, och det ryktas, jag tror att det ryktas om att Olise är liksom inte heller nära att vara tillbaka. Så att det känns ju riktigt tungt för Palace offensivt sett i alla fall. Det är väl spontana känslan. Det är inget lag som jag blev direkt sugen över. Din rek på Andersen har ju suttit fint. Han scorer ju här på Old Trafford nu senast och kom iväg med mycket poäng. Men utöver det så har jag inte kikat jättemycket på Palace just nu faktiskt.
Nej, men precis, de är ju lite så här smålurigt lag, och det är klart att de har inte den bredaste av trupper, och när de då åker på ett par skador och så här borta, Etze skadad, Eduard skadad, Olise skadad, då är det fan inte mycket kvar. Alltså Jordan Ayew skrämmer ju inte slag på motståndarna i Premier League direkt. Jag tror att de kan få det väldigt, väldigt jobbigt. Återstår väl att se hur det visar sig i poäng. Och det kanske blir ett lag att reka vilka som ska möta. Men de får väl lite upp till bevis. Även utan Etze. Hur rankar du då? Om du måste välja, låt säga att rent hypotetiskt du sitter med ett WC just nu aktivt och ska fylla den där femte mittfältspositionen och du landar i att om du har en budget på säg 6,5 miljon spik, vem blir det som tar sista mittfältsplatsen då?
Då får jag inte in Mitoma, annars hade han tagit det. Men då hade det nog varit James Ward-Prowse som hade fått den sista platsen där. Följt av Anton i Gordon, tror jag.
Precis. Jag är sugen på Gordon där. Jag hade nog faktiskt valt Gordon. Trots att han är avstängd nu i den här. Han har ju plockat sina fem gula. Men är ju tillbaka lagom där till fina matchen då. Mot just Crystal Palace hemma. Och som sagt, men när vi just har redogjort för hur försvagade Palace är. Så ja, Anthony Gordon i Game Week 9. Det ser spännande ut. Helt klart. Ja, men vi nöjer oss så med veckans punkter och innan vi går vidare så ska vi ju rikta ett stort tack till våra partners. Glenn Sports Bar, där syns vi om 3,5 vecka och på ett FPL-event. Det ser vi fram emot.
Ja, verkligen. Som sagt, jag missade ju förra årets event, vilket tog hårt. Jag hade gärna varit där. Ni verkade ha mycket trevligt och liksom det här eventet har ju växt för varje år som har gått. Nu var det ju redan slutsålt i fjol och det kommer ju vara, eller det är ju redan slutsålt i år också, så att men för mig blir det i alla fall första gången att få uppleva deras största sportbar där i Glenn i Göteborg, helt slutsåld. Jag kan bara tänka mig att det kommer bli magiskt.
Ja, nej, men vi ser verkligen fram emot det. Ska bli sjukt skoj. Erik, också ett stort tack till unisportstore.se, nakata.se, där du har 15% på första köpet. Koden FPL2315. Superclub som levererar schyssta brädspel. Och det gör de ju till varje månadsvinnare. Och eftersom vi då har en match som den sista matchen i Game Week 7 som spelas nu när vi spelar in. Så väntar vi lite. Vi håller på det till nästa vecka och avslöjar då vem som är vinnare helt enkelt av ett superklubb. Och vi ska såklart också tacka reducering.se, våran partner när det kommer till andelssystemen. Du var ändå rätt på det, Stefan, i helgen som var där med att gardera många av favoriterna i Premier League. Nu följde inte halvgarderingarna fullt så som vi ville. Men vi är någonting på spåren. Vi krigar vidare mot den där 13, eller hur?
Ja, nej, men jag garderade, fast tyvärr så var det som hände var ju att favoriterna föll, många av dem. Plus att spiken satt ju absolut inte bra där på United. Men nya tag, det är fortsatt, det är ju riktigt kul att sätta i ordning de här systemen. Så in och kika på reducering.se, det slår vi ett slag för.
Ja, men verkligen, och jackpot på 20 miljoner till helgen också. Det blir jag som tar mig an det till helgen och ska knåpa ihop något litet roligt system. Jag tror att det kommer vara mycket tecken på Premier League-matcherna. Ett Palace mot ett Nottingham, tvåan på Nottingham ska garanterat med. Men ja, vi släpper dem ju på torsdag kväll. Så öppnar vi upp ett nytt lag på svenskaspel.se. Kan man gå in och köpa sig en andel och sen så lämnas det in på lördag också. Ja, för 79 spänn så har man möjlighet att vara med och jaga 13 rätt helt enkelt. Sist men inte minst så ska vi såklart pusha för våran merch på netshirt.se. Ni som följer oss på Facebook har säkert sett att vi har bärsat ut nyheterna i ölglas, whiskyglas och shotglas. Ölglas för 89, whiskyglas för 79 och shotglas för 49. Och jag och Alex avslöjade redan förra veckan där att vi har ju med oss ett gäng, eller med oss, vi har redan faktiskt skickat ett lass med shotglas ner till Glenn. Så att det kommer att finnas möjlighet att kika på och dricka ur de här glasen redan på Glenn-eventet där nere. Det är ju hybris, vi vet det, men vi tycker ju att det är... Men så här fenomenalt roligt, eller hur, Stefan?
Ja, absolut. Det gör vi.
Ja. Stort tack till alla våra partners. Det är ni som gör det möjligt att vi har ett sånt himla fint prisbord. Även om vi är långt ifrån topp 20 eller topp 10 eller någon som får pris i poddligan, så vet vi att det finns ju några som har riktigt bra säsonger hittills. Se till att hålla i det, för att det är grymt fina priser. Vi ska gå vidare till veckans rekommendationer och du kan få börja, Stefan, med 3 stycken backrekar.
Ja, nej, men det kan jag göra. Och först så hittar vi ju ja, men killen som är kanske i allra bäst form i Trippier. Här följde upp sin fina 18 poängare från förra veckan med 12 nya pinnar här i helgen. Och ja, men spelschemat ser mumma ut och jag hade varit livrädd att gå utan Trippier faktiskt. Sen så ja, men följer upp med Matty Cash. Där har vi också pratat mycket om Villas fina spelschema och jag tycker att han står ut som det klart bästa alternativet i deras backlinje. Och sista spelaren som kommer in som jag kanske inte är fullt lika övertygad över om, men det är Udogie i Spurs och ja, men försöka få exponering för deras fina spelschema. Här tycker jag väl att man kan argumentera för en Porro istället som känns som att han kanske har lite mer offensivt hot. Även om Udogie också kommer upp i fina positioner så har Porro en väldigt fin höger doja. Men han kostar lite mer och jag har fortsatt förtroende för Udogie här.
Mm. Vad spännande då. Vi tänker väldigt lika och jag känner att jag kan liksom rida på den där vågen som du gjorde genom att svänga båten lite åt mig. För att Cash Trippier, de sitter, ja, men såklart tänkte jag säga, också i min backrek. Jag tycker att det är två givna rekar. Blickar man mot att göra backbyten så finns det väldigt mycket som talar för att blicka mot kanske framförallt antingen Trippier eller Cash beroende lite på hur mycket pengar man har att röra sig med. Jag har valt att komplettera dem med Pedro Porro. Och varför har jag gjort det? Nej, men jag tycker att det är ett bra sätt att sticka ut. Det är väldigt många som kliver mot just Udogie. Det har blivit lite av en så här trendspelare, många har valt att gå på honom. Och då kan jag tycka att Pedro Porro, visst han är lite dyrare, men det skiljer 0-2. Så att, ja, det är klart, står du där och liksom, pengarna precis inte räcker, men då är det såklart du kliver på Udogie istället. Men finns det möjlighet, ja, men då tycker jag det finns värde i att kliva på en Pedro Porro istället. En TSB på 6,5%, jämför det med Udogies 18,5. Det är alltså en tredjedel så många som äger Pedro Porro. Du får samma poäng för nollorna. De har ju spelat liksom alla utom en match, båda två, mer eller mindre. Så att de är ganska ungefär lika givna. Det är liksom inte större risk för rotation på någon av dem skulle jag säga. Och då tycker jag att det kan vara ett bra sätt att sticka ut kanske. För den som i vårat fall jagar lite att gå på Porro istället för Udogie. Så att Trippier, Cash och Porro får det bli för min del. Och, ja, det är intressant hur lika vi tänker. Jag kliver vidare till mittfältet. Där hade jag förra veckan Salah, Son och Ward-Prowse. Och vet ni vad, jag tänker faktiskt behålla alla tre. Tycker att det är tre, ja, bra rekar den här veckan också. Då kan man säga, Ward-Prowse, har han så bra matcher? Ja, det är klart de inte är super här i Game Week 8, Game Week 9. Men det är inga dåliga matcher. Alltså, för en sån som Ward-Prowse, som jag sa tidigare, det kommer alltid finnas frisparkslägen, det kommer alltid finnas hörner, inlägg. Jag tycker att det är väldigt liksom, mycket värde för pengarna. Och, ja, jag var inne på Gordon, men du nämnde honom där när du var tvungen att välja en. Och jag förstår det, för att Ward-Prowse skulle kunna vara lite så här smygare att ha med i ett wildcard. Jag har definitivt kikat mot det. Och Salah, ja, speaks for himself. Fortsätter att leverera. Och för en som kanske blickar mot att kliva bort från Haaland, så tycker jag att Salah känns superintressant. Och Son, ja, de ska möta Luton nu. Även om Alex redan gjorde för lite statistik om att Son kanske är bättre mot lag som ligger lite högre upp i planen, så ja, det vattnas ju ändå i munnen när de ska möta strykgänget Luton. Så att Salah, Son, James Ward-Prowse, vad kontrar du med?
Ja, men det är faktiskt bara Son som får plats i min rek här. Och han får liksom sällskap av sin nya polare där i Madison, som jag tycker gör en riktigt fin insats mot Liverpool här ja, men i helgen. Han är nära på något mål som Alisson. Ja, men han gör en fin räddning på, men det är även de här framspelningarna som, ja, men enbart resulterade i hockeyass i den här matchen. Men jag ser att han kommer hitta passningar som resulterar direkt i assist också för Spurs. Och med deras spelschema så sitter jag gärna uppdubblad där. Sista platsen, lite av en chansning nu då, med tanke på att han är gulflaggad. Men det är Diaby i Aston Villa. som ja, men gjorde det jättebra. Tvåas nu senast mot Brighton, 8 pinnar. Jag tror bara att det kommer rulla på om han får vara hel. Så att han blickar jag väldigt mycket mot själv också och försöka komma på något sätt framåt.
Så vad landar vi? Son, Madison och Deby.
Deby.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är noterat. Du får kliva vidare och ta anfallsrekarna.
Ja, de här känns ganska självklara i en Watkins och i en Alvarez för mig. Jag tycker Alvarez har jag suttit och rekat ett bra tag nu. Jag tycker inte att han liksom, att det finns någon anledning att gå därifrån egentligen. Nu gör han ett jättefint frisparksmål. Han verkar ha sinnessjuk precision på frisparkarna. Och känslan är att han kommer ta dem hela säsongen. Även när De Bruyne är tillbaka, så det är väl mer problemet hur man ska liksom kunna spela med alla bra och liksom att han ska spela i City när alla är hela. Men just nu så hade jag inte velat röra på honom, och Watkins, vad mer ska man säga, leder ju faktiskt poängligan nu här före Haaland och... Ja, han kom iväg med kanske lite väl mycket poäng från helgen, men samtidigt har vi sett att han är ju central i Villas anfallsspel, och även när han inte har gjort mål tidigare så har det trillat in lite assist så, liksom, till och från, så att jag tycker inte att man jagar poängen genom att, om man nu är sugen på att byta in honom här direkt, utan jag tror att det är ett sunt byte om man har möjlighet att gå dit. Det är väl svårare att det kanske inte finns någon offer eller att det ska till väldigt mycket pengar för att göra sin tredje anfallare till en Watkins.
Det smärtar mig att säga, men jag förstår ju reken på en Ollie Watkins som har väldigt fin form, och även Alvarez. Så, men om vi var lite lika i försvaren där och folk tycker att nu är det same same, då ska jag komma med två andra namn ändå i anfallsreken. Och satt på Wilson och Avoni i förra veckan. Avoni, han är kvar. Lite mer kortsiktig pant. Palace borta. Jag tjatar om det, men de är försvagade. Tycker att Avoni ser fin ut. Och, ja, men lite småspännande. Låg TSB runt 6%. Ganska billig, enkel att få in. Tycker att det är en rolig pant för den som jagar. Och i Game Week 9 kommer Luton hemma. Så att den matchen ser också riktigt fin ut. Men Wilson ersätts ju av Darwin Núñez. Är det Liverpool-hjärtat som talar? Ja, nej, jag tycker inte det. Därför att Cody Gakpo skadad och Diogo Jota är avstängd. Och jag har tjatat om det hela tiden. Tycker väl att jag har fått mer eller mindre rätt ändå. Att i den bästa elvan, då är Darwin Núñez given. Sen kan det vara matcher där Klopp föredrar Gakpos pressspel eller sådär. Men någonstans när han ska ställa upp det bästa laget så är det Salah, Núñez, Diaz. Och Brighton borta, det ser ut som en tuff match. Men alltså Brighton står högt med backlinjen. De är lite övermodiga ibland. En vilt stormande Núñez kommer och hitta ytor. Och efter det så är det derbyt mot Everton. Så är det Forest. Och sen kommer Luton där i elvan. Jag gillar schemat för Liverpool. Jag tycker Liverpool ser fina ut offensivt. Nu var det ju en speciell match mot Spurs på många sätt, så det är svårt att liksom dra några slutsatser av den. Men jag tycker att laget ser väldigt harmoniskt ut i övrigt. Och, Darwin Núñez för 7,4. Hade jag dragit VC den här veckan så hade han faktiskt suttit i bygget. Så att, Darwin Núñez och Avoni kompletterar då. Har du någon kommentar på att jag kliver helt ifrån de två som du rekar ändå?
Ja, du kör ju väldigt mycket mer outsider skulle jag säga. Avoni är väl ingen som jag kikar jättemycket mot. Så Nunez förstår jag lite mer. Där är det bara liksom min ständiga oro är att han ska hamna på bänken när man vill att han ska vara på plan. Så nu vet jag inte om Gakpo gick sönder där i samband med att han gjorde mål eller inte. Men annars har vi den där ständiga oron inför Game Week 9 när det har varit landslagsuppehåll. Nu har jag inte stenkoll på vad Darwin har för matcher och hur sent han kommer tillbaka och så, men jag misstänker att det är sent som vanligt i och med att det ska säkert kvalspelas för nästa VM där i Sydamerika.
Mm. Ja, men så är det. Det får man verkligen ha med sig, och speciellt just där landslagsuppehållet så är det ju lite värre för sydamerikanerna helt klart. Mm. Vi går vidare till en kaptensdiskussion och gjorde ju en liten sån där teaser om att här kanske det blir lite mer intressant än vad det brukar vara, för det brukar vara väldigt mycket Haaland. Vi ska börja med att säga deadline. Det är ju klockan 12.00 på lördag den 7 oktober. Och det är det med anledningen att det är Luton Spurs som kickar igång Game Week 8 13.30 på lördag. Vi måste ju börja vid Haaland, det gör vi alltid och det finns en anledning till det. Han ska möta Arsenal borta, sista matchen i omgången. Det är väl den tuffaste matchen som City spelar på hela säsongen i ligan, eller vad säger du?
Ja, men det kan det nog vara. Alltså rent försvarsmässigt så är det väl ja, kanske det och Newcastle borta som har det, liksom kan stoltsera där. För att övriga topplags defensiver har inte sett jätteimponerande ut. Så nej, det är väl nog de två matcherna skulle jag säga.
Mm. Och varför då inte liksom gnugga händerna och bara blunda och ta ett steg ut i det fria och hoppas på det bästa och kliva från Haaland, för det planerar nämligen jag att göra den här veckan och det kommer ju förmodligen att liksom, straffa sig deluxe, men vad fan, jag har inte så jävla mycket att förlora heller. Jag kommer att kliva från Haaland och då sitter jag inte ens på Mohamed Salah. Han hade förmodligen fått binden för egen del med att ha haft honom, men jag tittar mot den där förhatliga första matchen Luton Spurs. Jag är inne på att binda James Maddison.
Ja, nej, alltså jag förstår det. Luton är ju inte, har inte rosat marknaden riktigt. Så jag förstår dig. Jag kommer nog inte göra det, för att jag är nog nöjd ändå om Haaland blankar i matchen mot Arsenal. Så att det blir lite av en halvgardering kan jag tänka mig från egen del. Och sitta och jobba noll eller blanken på Haaland trots att man har binden på honom och liksom vara glad med livet om Arsenal kommer iväg med 3 pinnar från den matchen, tror jag att det lutar åt.
Och Haaland kommer ju vara den mest bindlad, han kommer ha ett effektivt ägande på upp mot 100% trots att han har den här matchen, i alla fall runt 90. Om du ser ändå bortom Haaland, om du väger Son och Maddison kanske i ett gentemot en Salah borta mot Brighton, vem hade du valt eller av de tre spelarna, för de står väl ändå ut, eller kan du se någon annan som kan blandas i en sån diskussion?
Nej, men om man har Salah så känns det som en bra bindel ändå. Jag tycker Brighton släpper 6 här mot Villa. Det känns, vi har sett det hela tendenser hela säsongen egentligen, att deras försvarsspel är ju betydligt försvagat med tanke på ja, men att Caicedo inte är kvar och Colwell inte är kvar. McAllister är inte där heller. Och Liverpool ser ju fina ut offensivt och Salah ser fin ut. Så att han tycker jag väl är liksom, om man ska gå ifrån så känner jag mig trygg med Salah. Spurs är lite sådär, ja, vi såg det kanske mot när de mötte Sheffield. Hade väldigt svårt att få in bollen. Ja, men där finns det väl farhågor att det kan låsa sig för dem. Men det är nog samtidigt det laget som jag hade ändå lita på som tredje lag, för att United litar inte på för 5 öre längre. Även om de ska möta ett Brentford som inte är i form så hade inte jag vågat bindla någon därifrån. Utan det är nog mot Spurs sånt fall. Och då är det liksom, ja, är det Son eller Maddison, det känns lite som en coin flip. Det är klart att ju mer boll och liksom ju mer tillbakatryckta motståndarna är, ju mer fördel Maddison är väl ändå känslan. Men ja, Det kan ju även vara så att Spurs gör ett tidigt mål och så drar sig tillbaka lite. Då öppnar det ju upp sig för en sån istället. Så att, det känns lite som en coin flip vem som tar mest poäng mellan dem skulle jag säga.
Kan ju bli en riktigt jobbig helg där, men Madison Blank med binden tidiga matchen, ska man gå och våndas ända fram till söndag kväll när Haaland ska spela. Men ja, då kommer jag att sitta och jobba Arsenal. Det är inte så ofta jag hejar på er, men det lär jag göra. Återstår att se om jag har liksom bålsen och brösta det här nu som jag har stuckit ut hakan och sagt att jag ska göra. Men känslan är ändå, i busslaget så sitter binden på James Maddison. Har lite feeling för Spurs. Alltså, Luton är så jäkla dåliga. Varken de eller deras arena håller Premier League-klass. Och jag tycker att vi får liksom bevis för det vecka ut, vecka in. Och nu ska jag inte jinxa någonting här, men jag ser ju i ögonvrån att de ligger under hemma mot Burnley också. Och ja, det säger väl det mesta. Det blir nog respass rakt ner i Championship, min gissning. Något att tillägga annars där kring liksom kaptensdiskussionen, eller vi nämnde ju inte Arsenal någonting, ni ska ju möta just City. Det känns rätt iskallt då.
Ja, det gör det, och nu klev dessutom Saka ut skadad i Champions League här, så att då känns ju intresset ännu mindre.
Det tar vi med oss så där live rätt in i podden. Hur illa såg det ut? Så kan du se vad det var för någonting?
Nej, jag har inte matchen på. Men byte i 34 minuten är ju sällan positivt, om man säger så.
Det låter oroväckande. Då är det förmodligen där som bytet hamnar för en själv. Som sagt, vi spelar ju in tisdag kväll, så att det kommer ju hinna hända. Det ska spelas här, det spelas Europa-spel ikväll parallellt med sista matchen i Game Week 7. Och så ska spelas Europa-spel både onsdag och torsdag också. Det är väl ett bra medskick till er som då eventuellt sitter på funderingar att, som du Stefan, att göra tidiga byten. Vi ska ju avsluta med lyssnarfrågor, och som sagt, det har rasat in. Vi ska bocka av några utav dem. Mattias Oet Olofsson Vetter, han skriver så här: wildcard är aktiverat, men är lite kluven kring hur viktig Watkins är. Och om man kan sticka ut lite med Trippier framåt, kan det vara en bra chansning. Så han ställer egentligen två stycken trios mot varandra: Trippier, Gordon, Darwin Nunez mot Villa trippen Cash, Diaby, Watkins. Så Trippier, Gordon, Darwin Nunez mot Cash, Diaby, Watkins.
Oj, ja, det är väldigt bra alternativ där. Jag hade velat fått in mer än tre utav de sex spelarna han nämner, är väl min känsla. Jag tycker att han skriver att Trippier är en chansning. Det jag förstår inte riktigt det. Han leder väl liksom poängligan för backa redan. Det var ju liksom, nej, Andersson leder faktiskt, han är två pinnar före. Men vi har ju sett Trippier, vad han kan göra, och då har vi ju med oss att Trippier hade ju knappt några poäng efter deras dåliga matcher. Men nu när de har bättre matcher så är Trippier där med sina fasta situationer, och han hotar ju upp ett spel och så. Så att jag tycker Trippier är en guldspelare att ha. Så därför går jag väl hellre på hans Trippier-spår där då. Men försök hitta en väg att få in villaspelare i det spåret också skulle jag säga.
Och jag menar, ser man, visst, Darwin Nunez och Watkins kostar ju pengar, men Diaby, Gordon som två av fem mittfältare, det är ju inte så att du spränger banken där direkt. Och visst, Trippier kostar mycket, det är ju lite lut att få in dem, men Cash är ju, ja, men det är ju given i ett WC, känns det som. Det är ju en av de första spelarna in. Så det går nog att kombinera lite där, det behöver inte vara svart eller vitt, antingen eller. Willem Blomqvist, han skriver så här: wildcard nästa vecka, vilka är topp tre spelare att liksom sikta mot inför Game Week 8? Och då är det lite som det jag och Alex var inne på förra veckan där med Dead End, om man nu, precis som jag då, har mer eller mindre bestämt sig för att dra ett WC till Game Week 9, men då är det ju bara en vecka kvar, och då är det just Game Week 8 att spana mot. Och för egen del, jag och Spurs ska möta Luton, jag tycker att det är det laget man siktar in sig på och byta in spelare från. Har du något att kontra med något annat lag som du tycker har en bättre match egentligen?
Nej, det kanske kan bli islossning för ett Chelsea, men det är ju liksom, då ska man gå på en muddryck kanske, pant, som där är, ja, men Jag vet inte, jag läste lite så här. Det går ju lite rykten om att han har varit helt sjuk liksom och bara tränat som en galning här. Och får han det här nu första målet så kanske kan släppa för honom. Det är en rolig pant för en vecka i alla fall.
Ja, men precis. Man behöver liksom inte, man behöver inte betala skulden sen om det skiter sig. Utan som du säger, för en vecka så går det också att chansa lite mer vågat än vad man kanske gör. Om man måste sitta och sitta kvar med spelaren.
Ja, men jag tänker liksom Burnley borta. Det var ju den matchen som Son bara öste i. Mudryk har också ganska mycket speed. Om Burnley nu tänker liksom stå så där högt med backlinjen så skulle det kunna vara något som passar honom också.
Precis. Asad Amaya, han skriver att han har ett mittfält bestående av Bruno, Rashford, Foden, Mbeumo och Gordon. Och han siktar mot att ta in Son och Maddison, och det låter väl klokt. Vilka två skulle vi skeppa? Han har 2,2 miljoner på banken, så det är gott om pengar. Så skeppa två stycken av Bruno, Rashford, Foden, Mbeumo och Gordon.
Ja, jag hade nog skeppat Rashford och Foden, tror jag.
Det kan jag faktiskt bara instämma i. Och Gustav Eriksson är inne på lite samma spår. Han ska in Son och vill skeppa då antingen Rashford eller Bruno. Och jag kan bara instämma i det som du sa, att jag hellre skeppar Rashford i dagsläget och håller kvar Bruno. Carl Kviding, han har en målvaktsfråga. Om ni hade haft Kär, Cash, Udogi som startande backar, vem hade vi då spelat i målet mellan Pope och Turner? Kär, Cash, Udogi i backlinjen.
Jag hade nog spelat Turner ändå, för att med tanke på att de möter Crystal Palace. Och jag ser inte riktigt, ja, det är ju någon hörna som Palace ska ju mål på dem. Men annars så tror jag att de kommer ha väldigt svårt för att få mål när alla deras bästa är borta.
Ja, precis. Det är ju ett vågat move, men som du säger, det finns ju definitivt ett case för att göra så. Och det är alltid det där när man då har två spelande målvakter att välja. Ska man gå på den bästa målvakten i det bästa laget eller på den lite sämre målvakten i ett sämre lag men med en bättre match? Ja, det där är lite hur man är, men jag tycker precis som du lägger fram det, att det finns ett case för att faktiskt gå på Turner för Pope i just det här fallet.
Ja, men jag tycker West Ham har sett bra ut också, och Newcastle ska spela Champions League imorgon. Så jag kan vara lite slitna efter det. Så att, jag gillar att gå på Turner.
Emil Bergelin, han undrar om man ska starta Estupinian eller Morris här i Gameweek 8.
Nu ska vi se, vart har vi Luton då? Jag hade nog gått på Estupinian ändå. Jag vet inte, det känns som nu, jag tror att han hade ganska hög... alltså XGI ändå efter Aston Villa-matchen, kunde kommit iväg med en assist. Självmålet är bara oflytt, skulle jag säga. Det är klart att det kommer troligtvis inte bli någon nolla på Estupinian. Men offensiva returnsen finns alltid hos honom. Jag hade gått på honom.
Ja, det är ju inga supermatcher för någon av dem. Men Estupinian har ju alltid sitt offensiva hot, såklart. Han skriver det också, Emil, att han kan också dra ett byte och göra Morris till Darwin Núñez. Och det är klart att det låter ju ännu mer spännande, tycker jag.
Ja, det känns ännu mer spännande faktiskt.
För inte de pengarna så skulle det kanske vara en ännu bättre lösning. Fernando Torres Lovers, som följer oss, och de har väldigt många följare den här sidan också, undrar lite hur många spelare man bör vilja ha bort slash byta ut för att överväga ett wildcard. Tycker du att det finns någon sån gräns, eller är det andra faktorer som avgör om du drar ett wildcard eller inte?
Det är nog lite från fall till fall, men jag kan väl känna när det börjar bli liksom så här 4-5 bränder och släcka, då börjar det liksom, då börjar det klia i wildcard-fingrarna personligen i alla fall. Så där någonstans skulle jag vilja säga.
Och samma sida har sedan en liten speciell fråga som follow-up. Vad betyder egentligen begreppet knee-jerk? Jag har hört det ett par gånger i er podd nu, och utan att förstå vad det är som avses. Och ska jag ge mig på någon form av översättning, så är det väl liksom ett ogenomtänkt beslut. Så där, som man agerar lite på instinkt att nu gjorde den här spelaren mål. Och då kliver jag automatiskt efter den. Och det behöver inte vara fel alltid. Ofta kan det liksom, som vi sitter ju och snackar upp Watkins nu, som har gjort det bra till exempel. Men det finns ju spelare som ibland bara kommer iväg out of the blue med massa poäng, och så kliver folk dit utan att det finns varken underliggande statistik eller spelschema eller någonting överhuvudtaget som talar för att gå dit. Men man bara gör det för att man jagar sin egen svans, man jagar förra veckans poäng. Så New York syftar väl lite till att man, ja, men lite sådär trigger happy, ogenomtänkt. Har du någon annan bra förklaring på det, Stefan?
Nej, jag tycker du nailar det bra där.
Mm. Härligt. Christian Hansen, han ska göra att han har ett fritt byte. Estupinjan ut eller Watkins in? Och då har han redan villateckning med Diaby och Cash, skriver han. Vad skulle du prioritera? Byta ut Estupinjan eller byta in Watkins?
Byta in Watkins, för att har man suttit kvar med Estupinjan hit, då tycker jag att man sitter kvar med honom två matcher till och sen så ser det bra ut igen. Det är väl känslan där. Medan Watkins tycker jag är ett bra läge här och nu. Deras kommande fem matcher är fantastiska och Villa är i bra form och Watkins är ju i väldigt bra form.
Mm. Det är svårt att snacka bort det. Gustav Kranz, han är också lite inne på, som jag var inne på tidigare, men till ett wildcard den här gameweeken. Bästa målvakten samt våra måsten, men framförallt om vi riktar in oss där på måsten, är ju svårt att säga. Men om vi ska skicka med varsin målvakt och kanske ytterligare en spelare som skulle kliva in solklart i ett wildcard, vilken keeper skulle du definitivt rikta in på?
Jag är ju mer trygg med att spela min andra keeper som är Ariola i West Ham just nu. Så att han, det är nog den målvakten som jag helst liksom väljer ut först i ett wildcard faktiskt. Vilket känns märkligt, men så är det just nu. Och en spelare så hade jag inte gått utan Son här.
Precis, så ska jag välja en spelare, då säger jag Matty Cash. Dra inte ett wildcard utan att slänga in Matty Cash. Det känns lite extra bra i hjärtat att få snacka Matty Cash, även om jag själv inte har följt det hittills. Och målvakter, ja, jag vill också säga Ariola, men då säger jag inte Fläcken då istället. Det är lätt att lockas av att gå dit 4,5, men gör det för fan inte. Han är så jäkla dålig så det är helt sjukt. Och det ska bli så skönt att dra ett WC nästa vecka och bara skicka honom. Så att vad ni än gör på ett wildcard, plocka inte in Fläcken. Robert Jonsson, han har ett fritt byte. Han är inne på att göra Diaby mot Foden. Och då menar han förmodligen tvärtom, att han ska byta ut Foden mot Diaby, utgår jag ifrån. Tankar om det, och gör han inte det den här omgången så väntar han till nästa. Och vill veta lite hur vi ser på att byta ut Foden, ta in Diaby redan den här veckan, eller kanske då, som jag tolkar, rulla bytet, ta två fria och sen göra bytet nästa vecka. Vad tänker du kring det?
Ja, jag hade ju velat haft besked, så jag hade ju väntat till presskonferenserna för att få någon form av information på Diaby, så att man inte byter in honom och han inte spelar. Men får man liksom bra besked där så hade det absolut att man kan göra det. Sen är Foden en sån spelare som är jobbig att byta ut, för att helt plötsligt så står han där med 1+1 i City, och ja, men det är sånt som kan hända när man byter ut City-gubbar.
Christian Gramer, han sällar sig till den stora massan som har ett fritt byte, men han är också osäker på vem han ska byta ut. Är den skadade Wilson eller den bänkade Sterling? Vem hade du prioriterat att byta ut? Det beror ju såklart på vem man siktar på att byta in. Men om du måste välja en av dem att byta ut, Wilson i Newcastle eller Sterling i Chelsea?
Ja, men jag hade nog tagit Wilson. Det är det största problemet om han är borta. Liksom. Där kan du inte få någon poäng. Sterling, ja, men där får man ju bara hoppas att han spelar. Nu fick han ju inhoppet efter sjukdom här. Gjorde de som spelade rätt. Chelsea vann ju matchen. Gjorde de det tillräckligt för att få chansen samma elva igen, eller kommer Sterling slås in? Det, känslan är väl att det är kanske lite 50-50 där. Så vi får se helt enkelt. Jag hade fokuserat på Wilson ändå och hoppats på det bästa med Sterling.
Mm. Ja, men precis. En match till går ju kanske ohärda ut, och förhoppningsvis så får han starten. Patrik Andersson, han har flera frågor. Jag tänkte skulle ta två utav dem. Han ställer Son och Saka mot Salah och en budgetspelare som han inte då har namngett. Men spontana dubben, Son, Saka eller Salah, budgetspelare?
Ja, nu gick ju Saka sönder här när vi spelar in. Så att då blir liksom Salah-spåret kanske lite mer intressant.
Såklart, men och lek med tanken att vi säger Son, Bruno då, och för att ge det någon form av motstånd mot Salah och budgetspelare.
Då hade jag nog ändå kört på På Sala, ursäkta, jag har lite problem med ljudet.
Vi går vidare så länge till Patricks andra fråga, som är vad vi tror om Raya som första keeper med Ariola som backup. Och du ska få svara på den alldeles strax där, Stefan, men det är ju spännande. Det är ju ingen spelare som vi har nämnt. Och det beror väl lite på att även om det ser ut som att han har tagit över, vad är det vi brukar säga, första spaden, som för en hockeyreferens, i Arsenal, så finns ju Ramsdale där som kanske ligans bästa backupkeeper. Och ja, Arsenal går in i ett ganska tufft spelschema, även om spelschema kanske inte är superrelevant för målvakt om man drar ett WC nu. Man ska sitta med den ganska länge. Så det är mer pengar, och det kan ju vara så att man vill ha tre stycken utspelare från Arsenal. Då har man låst upp en plats på Raya. Och det kan ju faktiskt vara så också att Ramsdale är där och jagar på honom. Och jag vet inte vad du säger, Stefan. Är Raya, har han tagit första platsen nu given? Eller kan vi få se lite rotation med Aaron Ramsdale som utmanar om att få ta tillbaka tröjan?
Ja, men det verkar verkligen som att han har tagit första tröjan, skulle jag säga. Men som du är inne på, det är ju två väldigt bra målvakter. Så att, ja, det ska bli intressant att se här om Raya startar mot City. Då är det väl mer eller mindre bekräftat att han kommer stå. Att han är liksom uttalad första keeper, skulle jag säga. Men det där kan svänga snabbt då. Om Raya gör något misstag så kanske Ramsdale kommer in någon match. Och, ja, jag hade inte gått dit i alla fall i FPL.
Nej. Lite oväntat att Raya ändå startar i Champions League. Där man kanske tänkte att Ramsdale skulle få Europaspelet. Men Raya står. Så att, sitter man på wildcard nu, då har man inte så mycket mer info att få. Men vi andra fortsätter att följa det. Men ja, det känns som ett getingbo att ge sig in i. Det finns ändå andra keepers att gå till. Benjamin Teir, han skriver att nu ryker Sterling, han har tillräckligt för att byta in Saka eller Son. Vem förar ni? Ja, nu är ju Saka skadad, så då blir ju valet enkelt mot Son, och jag hade nog sagt Son ändå, just för att Spurs har riktigt fin match här och Son i fin form, så att det låter väl klokt att blicka däråt. Vi ska se, vi hinner med två frågor till. Robin Andersson, han skrev: hur rättfärdigar man ett wildcard utan Haaland? Ja, det vet jag inte om det går. För- och nackdelar. Spaning. Vad är spontana känslan på det?
Nej, jag hade inte. Jag var blanka nu en match. Så att, nej, jag hade inte gått utan Haaland.
Nej.
Jag hade inte.
Robin skriver det, att spaningen det är att Son Sala troligtvis är ett bättre kaptensalternativ i 7-8 kommande omgångar. Kan man verkligen betala 14 miljoner för en spelare som man inte ens tänker kaptena? Ja, alltså det är inte, du behöver inte kaptena Haaland i alla omgångar, men man ska också medta det. Har man inte ens honom i bygget, då blir man ju liksom dubbelt straffad de gånger han faktiskt tar mycket poäng, utifrån att väldigt många kommer att binda honom.
Ja, och nu gjorde ju Watkins 3+2 mot Brighton här, så att jag vet inte om den matchen för City i Game Week 9 är så skräckinjagande så här på förhand.
Nej, det är, och varje vecka man liksom ens tänker tanken, som jag gör den här veckan, att kliva från Haaland, så jag vill inte ens tänka tanken på att ha ett lag utan honom. Det är lite kamikaze över det hela, och det räcker med att sticka ut genom att kliva ifrån honom med binden. Det är liksom, det är våghalsigt, men att kliva ut honom helt, nej, det kommer att straffa sig om han är hel. Det kan jag nästan garantera. Sista frågan, den är från Henrik Jonsson. Han skriver att han redan har bytt in cash mot Chilwell. Han undrar nu om det kan vara värt att ta -4 för att byta ut Sterling till en mittfältare för max 8 miljoner för en 2 veckors pant. Det gör ont att se pjäxan kvar i bygget, skriver han. Eller ska han få en sista chans mot Burnley? Planen är wildcard i Game 10. Han sitter redan på Son, Madison, Bruno och Foden. Ja, vad säger du? Gjort ett, tryckt av ett tidigt byte. -4 för att ta ut Sterling.
Nej, jag hade nog inte dragit -4. Hoppats på att han får starten. Men liksom även få en 30-35 minuters inhopp mot Burnley om Chelsea skulle leda den matchen till exempel, hade inte det behövt vara tvärkast heller. Så att, nej, jag hade nog inte tagit -4 där.
Nej. Du, det var alla frågor vi hann med för det här avsnittet. Vi önskar ju stort lycka till helgen, och vet att det var många av er som hade tunga gameweeks. Vi hoppas att det ser bättre ut och vi ser fram emot ja, men riktigt trevlig fotboll i helgen med fin avslutning där Arsenal City. Jag vill avsluta med att ha ett rycker ur dig ett tips. Vad blir det i Arsenal City?
Ja, men nu är jag lite arg för att Saka går sönder här. Jag fattar inte riktigt varför han ska spela när han uppenbarligen liksom, inte är 100%. Så att det är lite sur för om han nu missar den matchen. Om han missar så tror jag att City favoriter tyvärr. Och då tror jag City vinner. Om Saka är hel så jag tippar 2-1 till Arsenal om Saka spelar. Jag tippar 1-2 om han är out.
Mm, klassisk halvgardering alltså. Ja, bra, det får också så påminna om att på torsdag så släpper vi då andelarna i andelssystemet som vi har med reducering.se. Stort lycka till i helgen, ha det gott.
Ha det bra, tja.
Tja.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.